Jag var här i november och då predikade jag om novemberkraft, tror jag att jag sa att det hette. Nu är det januari och det är väldigt kallt, så nu måste det vara något väldigt varmt som att säga till människor som vågar se ut i ett sån här hård vinter som vi upplever just nu. Jag har läst här det här första delen av året ifrån Johannes evangelium. Igen, som pastor och predikant, när man predikar väldigt mycket, så har man ibland också sina egna predikningar och man rör sig lite grann på sina, liksom de stigar man brukar gå på. Men ibland blir man också, hur ska jag säga, om nu inte trött, så man känner att nu måste jag hitta lite nya stigar att gå på. Så, och vet ni vad en predikant gör då? Han börjar läsa Bibeln, han också, riktigt i lite nya områden. Och jag har läst Johannes evangeliet i början av året, alldeles speciellt Jesu avskedstal i kapitlerna 13, 14, 15, 16 och 17. Det kallas Jesu avskedstal. Och jag tänker så att om Jesus liksom riktigt vill sammanfatta vad som han tycker att det är viktigt och vad han ville säga, så tror jag att han har samlat det här i det här avskedstalet. För nog är det viktigt att vi får tag i det som är kärnan i det kristna budskapet, eller hur? Det är mycket intressant man kan prata om och det finns mycket intressanta detaljer i Bibeln. Men på något sätt, vad vi lever av, det är ju själva grundbudskapet, eller hur? Och jag ska idag ta oss igenom några verser på Johannes 15. Där Jesus presenterar sig och säger: jag är vinstocken och ni är grenarna. Och det får vara min rubrik idag. Johannes, för övrigt, det är väldigt intressant, Johannes evangelium, där presenterar Johannes Jesus många gånger med orden jag är. Är det Jesus som han låter säga i Johannes evangeliet: jag är världens ljus. Jag är livets bröd. Jag är vägen. Jag är dörren. Och här säger han då alltså: jag är vinstocken. Vad som är speciellt med det här jag är också det att Jesus ger en kod, en lite för oss kanske hemlig kod, men hans judiska åhörare hörde någonting mer i det här jag är. För på hebreiska så är namnet för Gud Yahweh. Och det betyder jag är. Så han liksom låter dem på något sätt få veta att jag är ljuset, men jag är också av Fadern. Jag är också Gud. Men mer om det en annan gång. Låt oss läsa den här texten. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren som inte bär frukt tar han bort och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden och det bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill i mitt namn och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för att tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Vi ska ta 4 punkter ur den här texten idag. Jag är vinstocken, 9 grenarna. Jag tycker det är väldigt bra att Jesus säger just så. Därför att Jesus, han är ett träd, säger han. Jag är en vinstock. Han är inte en förening. Han är inte ett kyrkosamfund. Han är inte en verksamhet. Han är inte en organisation. Jesus Kristus är någonting mer än det. Det är det vad han vill säga, eller hur? Det är väldigt bra bibeltolkning att man tar det ungefär som det står, eller hur? Man säger, om Jesus säger jag är ett träd, så menar han någonting speciellt med det. Han menar att han är någonting mer än någonting mekaniskt. Han är någonting organiskt. Okej? Liv. Bilden har han gett oss för att vi ska känna trygghet i vår Guds relation. Jag tycker att det finns väldigt mycket otrygghet ibland när jag talar med människor om sin gudsrelation. För man vet inte riktigt. Man är inte riktigt säker hur man har det. Men jag tycker det är väldigt gott att få säga så här. Om Jesus säger, jag är vinstocken och ni är grenarna. Så säger han också någonting om att vi sitter fast i honom, eller hur? Eller han säger någonting att det är inte så att vi bara blåser iväg en vacker dag. Vi bor ju mitt i skogen, Barbro och jag där i box, vet ni. Och när det blåser hårt så börjar sig träna. Jag fick några träd omkull här i höstas. Och så, men jag ska säga, det är väldigt lite grenar som flyger omkring. Det är bara riktigt torra, eller hur? De flesta grenar, de hänger med i alla möjliga stormar, eller hur? Varför det? Därför att vi är fastväxta med honom. Jag tycker att det är väldigt fint att han säger, jag är trädet, ni är grenarna. Det säger till mig att jag kan vara väldigt trygg på Gud. Gud är trygg och honom kan vi lita på. Och han är inte så där lynnig att han idag tycker om oss och så går det illa för oss imorgon och vi säger någonting dumt eller vi gör någonting dumt och då plötsligt så han ändrar humör. Nej, Gud är trygg och vi är grenarna. Och han är trädet. Vi behöver inte vara osäkra. Det är trädet som bär grenarna och inte tvärtom. Eller hur? Det är trädet som bär grenarna och inte tvärtom. Det är inte vi som behöver göra Gud. Och det är inte vi som behöver liksom skapa honom. Utan det är han som bär oss. Och Jesus säger i vers 16 som jag läste här. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Det här är för mig ett viktigt ord. Oberoende av det, därför att jag tänker så här. Att det är sant att jag en dag i mitt liv sa ja till Jesus. Men vet ni vad? Att han var före mig. Han hade valt mig före jag valde honom. Jag vill säga till oss allesammans, Gud har en tanke med oss långt före vi själv har hakat på hans plan för våra liv. Eller hur? Gud är alltid före i våra liv. Det tycker jag att det är fint. Gud har valt oss. Och det står också att han är den som verkar i oss både vilja och gärning. För vi tänker så här att det är väldigt mycket med verksamhet. Det är mycket vi ska göra och det är mycket som ska ske. Och visst är det så. Men det viktiga är trots allt att bli påmind om att det är han som verkar i oss. Och att vi låter honom verka i oss. Han som har börjat ett gott verk i er, han ska också fullborda det, står det på en annan plats. Han som har begynt ett gott verk i oss, han ska också fullborda det. Det här, jag har valt er. Han är trädet, vi är grenarna. Det är inte vi som har valt honom, han har valt oss. Jag läste för ett drygt år sedan en biografi om Steve Jobs. Vem vet en Steve Jobs här? Han finns inte i Bibeln alltså, men han, Steve Jobs. det är han som har förändrat världen genom datorer. Han gjorde digital teknik tillgänglig för de stora massorna. Jag har aldrig ägt någonting annat än en Apple-dator. Därför har jag riktigt svårt att hitta knappen här, men såg du att det gick. När jag... Det här med Apple har en lång historia i mitt liv. När jag slutade som evangelist i Sibbo, Betania 1974 och flyttade till Helsingfors, så fick jag i avskedsgåva 300 finska mark. För de pengarna köpte jag en egen skrivmaskin. En svart begagnad Underwood med en liten väv på sidan. Jag tyckte väldigt bra om den och den finns fortfarande på min hylla hem, för den är väldigt vacker. Och det gällde att använda mycket kraft när man skriver med den. Det var en gammal dags. Och när färgen tog slut så vevade jag lite på veven där och så kom det bättre färg. Ni ungdomar har kanske inte sett sådana riktiga skrivmaskiner. Vi borde ta en hit och visa någon gång. Men det var då. Plötsligt en dag så kommer Edvard Holmberg till mig och säger: nu är det nog dags för dig att måste skriva på datamaskinen. Och jag sa att det tror jag inte så mycket på. För en riktig skribent, han ska trycka ner sitt ord i pappren. Och liksom riktigt känna att man kommer. Men till sist så kommer han plötsligt med den första bruna, tjocka Macintosh-datorn. Usch, nu hamnar jag ut i en sån här detalj. Gamla män börjar berätta så här historier. För det jag ska komma till, det är att Steve Jobs som gjorde det här otroliga, otroliga förändringsprocessen med datorer. Han var ett adoptivbarn. Han var ett adoptivbarn. En dag när han 20 år sitter han och leker på gården med den grannflickan som bodde på andra sidan gatan. Och plötsligt så säger hon så här, för han visste själv att han var adoptivbarn. Och han hade berättat det åt sin kompis. Och plötsligt den här dagen så säger hans kompis då: ja, men var det så att dina föräldrar inte ville ha dig? Och Jobs berättar i sin bok att han plötsligt får en fruktansvärd ångest. Han springer in till sin mamma och pappa och säger: är det sant att de inte ville ha mig? Och det är då han berättar någonting så jag är oerhört gripen. Därför att han blev en oerhört stark och trygg man. Då säger han så här i sin bok: pappa och mamma, titta på mig. Och det blir alldeles tyst i rummet när pappa säger åt mig. Han tittar på honom och han säger: vi valde alldeles särskilt dig. Vi valde dig särskilt. Och med den tryggheten, och han skriver i sin bok rubriken övergiven, ja, men utvald, med en alldeles speciell känsla av att vara speciell. Varför? För det var någon som alldeles särskilt valde honom. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Jesus säger så här: ni har inte utvalt mig, jag har alldeles speciellt valt ut er. Och jag tror att det är viktigt att vi i vår gudsrelation inte kommer in på prestationsångestens planhalva. Där vi hela tiden måste fylla upp både vår guds som vi tror, våra egna eller andras krav. Utan att vi kan vila i denna djupa övertygelse om att vi är utvalda och att vi är speciella. Det andra jag ville säga: var gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han. Var gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han. Vet ni, det här ordet att ta bort i den gamla översättningen så heter det skär han bort. Och vet ni vad? Att jag gjorde i veckan en väldigt stor upptäckt. Jag gick till mina ordböcker och så började jag titta liksom på den här interlinjära grekiskan och titta, vad har vi för ett ord här på att ta bort? Och så upptäcker jag ett ord som heter airos. Airos. Och då står det som första ord i ordboken att lyfta upp och att flytta från en plats där du är till en bättre plats eller till en annan plats. Och så har det en dubbel betydelse, skära bort eller ta bort. Och jag vet inte varför bibelöversättningarna som vi har valt liksom den här andra varianten och inte använt ordet lyfta upp. För jag säger så här, som jag har upplevt det, så jag så många gånger fått uppleva i mitt liv att Gud är inte så snabb på att skära. Han är mycket snabbare på att lyfta upp. Jag läste en bok av Bruce Wilkinson. Han är mest känd för sin bok Jabes bön, som kanske flera har läst. Men han har skrivit en ny bok som heter The Secrets of the Vine. Och han gjorde det noggrant och tillbringade flera månader på en vingård i södra Kalifornien. Och han var med hela livsprocessen i den här vingården och pratade med den här vingårdsmannen, eller han som ansvarar för gården. Och då kommer de en dag in på ett samtal när han berättar helt spontant att han går ganska ofta mellan träden eller de här vinstockarna. Och han säger att det är speciellt de unga och späda grenarna. De har en tendens att falla ner från den här ställningen de ska stå på. De tappar liksom greppet om den här ställningen. Och så faller de ner på marken. Och problemet med det, och då går han som är bibellärare och säger så här, men du klipper väl av dem. För han hade läst Johannes 15. Och det är då han gör den här upptäckten, han också. Och då säger den här vingårdsodlaren och tittar på honom med en allvarlig blick och säger, det är ju så här att det är ju grenarna som bär frukt. Det är de man ska vara försiktig med. Och vad jag brukar göra är att jag plockar dem upp igen och så fäster jag dem på sin plats bland de andra grenarna, eller på ställningen de ska stå på. Och jag tänker så här om oss, vi vanliga människor som så gärna vill bära frukt också för Gud. Vi vill gärna att det ska bli någonting av våra liv. Är vi unga eller äldre, vi vill ju att det ska bli något resultat av våra liv, eller hur? Men vi vet också hur lätt vi tappar greppet. Det är väldigt lätt vi faller ner. Det är väldigt många orsaker till att saker och ting får grenen att komma ner. Men jag är så tacksam för att min bibel säger så här, att han kommer och han lyfter oss upp. Och han ser till att varje gren har en möjlighet att bära frukt. Det tredje som finns i den här texten, det är vers 4. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Och jag räknar faktiskt här idag att här i Johannes 15 i första delen så säger Jesus 5 gånger efter varandra, förbli i mig, förbli i mig. 5 gånger. Och ibland tänker jag så här att säger han det så ofta så tycker han att det är viktigt, eller hur? Jag tyckte att det till och med, skulle jag ha rättat den här texten så där som korrekturläsare, som journalist, så skulle jag sagt att det blir alldeles för ofta du säger förbli i mig. Försök hitta ett annat ord. Eller hur? Men jag antar att han säger det därför att han vet att det är ett viktigt ord att säga. Det är ett viktigt ord till oss allesammans att vi ska förbli. Det är sant att vi är utvalda. Det är sant att han vill att vi ska vara kopplade till honom. Det är sant att vi är kallade att vara grenar i trädet. Men han säger, förbli i mig så blir jag kvar i er. Och det här är en gudomlig princip. Nalkens Gud, så nalkas han er. När vi förblir, så förblir han i oss. Vi är inte bara liksom radiostyrda existenser som arbetar utgående från något mekaniskt, liksom intelligens, eller som bara kopplas mekaniskt samman. Vi är människor som har en fri vilja, som har en fri där vårt val och våra val har betydelse. Det är lätt att tappa greppet. Det är lätt att vi frestas att lämna. Men grenen kan inte bära frukt, kan inte leva meningsfullt, bortkopplat från Gud. Vi kan inte få liv och kraft ensamma. Och det är därför som mitt enkla budskap här idag handlar om att förbli hos Gud. För i den gemenskapen så strömmar det någonting in i våra liv som gör att våra liv kan bli meningsfulla. Och vi kan få bli, ha nytta för andra. Frukt i våra liv kommer ur en relation med Kristus. Frukt i våra liv kommer ur en relation. Därför att vi är allesammans kopplade till ett sammanhang. Jag tror att det är viktigt att säga det i vår väldigt överindividualiserade tid. Där man tänker det är jag och mig och mitt som det gäller. Och vi har inte kanske i vår tid samma förståelse som i tidigare generationer. Familj och bygemenskap och en större gemenskap. Vi tänker oss ofta som enskilda individer. Men Jesus säger, mig förutan kan ni ingenting göra. Ni behöver bli kopplade som grenar i ett träd. Ni är inte bara ensamma grenar. Ni finns med i ett sammanhang. Och för mig är församlingen, kyrkan, den ska vara det sammanhang där vi tillsammans kan hämta näring från Kristus och bära frukt för honom. Våra liv kan bli meningsfyllda. Förbli i mig. Förbli i mig. Paulus är ofta in i den här tanken också. I Efesierbrevets första kapitel ser också Paulus igen och igen. I Kristus, i Kristus, i Kristus. Vad är det han försöker säga? Det är samma sak som Jesus här understryker. Att förbli i honom. För utan honom kan vi ingenting göra. Vi är liksom, vi behöver den andliga kraften. Jag vet inte om jag berättar den här historien om elefanten och musen. Nej? Har jag inte berättat den här? Jag tycker bara så bra om den passar in här nu. Det var så här, min goda vän från Afrika, han heter Geto Aleja, för han kommer från Etiopien. Han berättade en så rolig historia bara. Därför att för att illustrera det här att vara i någonting. I. Och han berättade då om en liten mus. Som en dag klättrar upp in i örat på en elefant. Jag vet, de afrikanska pastorerna, de är underbara med sina berättelser, Rea, du vet. Jag älskar deras berättelse, för de kan ju liksom ta mitt i en allvarlig predikan kan de berätta just en sån här historia. Och den här lilla musen sitter i örat på elefanten som då har tänkt ta en liten promenad. Och han åker med den lilla musen i örat på elefanten. Och så kommer de småningom till en bro över en flod. Och den stora elefanten, den tänker också ta sig över bron. Och han stiger upp på bron. Och ni skulle höra att bron, den bara knarrar. Och den börjar gunga. När bron, liksom, när elefanten går över bron. Lyckligtvis kommer de alla, båda två över, musen och elefanten. Och när de kommer över på andra sidan, då är musen väldigt upphetsad och inspirerad och springer iväg till sina kusiner på andra sidan. Och berättar. Vet ni vad? Ni skulle veta att när jag idag kom hit och när jag gick över bron, så den bara gunga och knaka. Och alla små möss, kusiner, vad det nu heter, jag vet inte. Men de bara satt och gapade och sa, wow, när du gick över bron så bara gungade den. Det musen inte berätta var att han satt i örat på en som var mycket tyngre och mycket större och mycket starkare än han. Det är så att vi vanliga människor, vi får inga broar att gunga. Vi kan inte liksom vi kan inte ha den här kraften, men i honom så har vi någonting som är större än oss själva. Det är därför jag är en kristen. Det är därför jag är en kristen. Jag behöver någonting som är mer än jag. Jag behöver någonting som jag kan vara kopplad samman med, som en gren i ett större träd. Det är därför jag behöver församlingen, det är därför jag älskar kyrkan. Det är därför jag vill vara tillsammans med andra människor, för tillsammans med Gud och tillsammans med systrar och bröder så blir jag så mycket mer. Och då tror jag att tillsammans med Gud kan vi få både broar att gunga och också lösa andra problem och utmaningar i våra liv. Och det sista och det fjärde. Min far blir förhärligad när ni bär rik frukt. Vad är frukt, kan man då fråga? Vad menar vi då? Vad är det egentligen vi pratar om? Jo, frukten är det resultat vår tro och vår relation till Kristus åstadkommer. Vad blir det av vår tro? Och då fortsätter Jesus och säger, bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek. Så på något sätt så kopplar Jesus samman det här med frukt och resultat i våra liv med, han kopplar samman frukt med kärlek. Är kärlek egentligen den frukt han talar om här? Så tolkar jag, så uppfattar jag texten. Och han säger, vad är mitt bud? Vad är mitt bud? Om ni håller mitt bud. Så som fadern har älskat mig så har jag älskat. Bli kvar i min kärlek. Han talar om mitt bud, han talar om frukt och han talar om sin kärlek. Hur ska vi få ihop det här då? Och då blir min första fråga, vad är Jesu bud? Vad är Jesu bud? Vi som har växt upp i Finland med en stark skriftskoletradition. Och speciellt de äldre, de lärde sig i första hand 10 Guds bud när man gick i skriftskolan, eller hur? Och det är jätteviktigt. Men här säger Jesus, han talar inte i första hand om Mose 10 bud. Han talar om Jesu bud. Han talar om mitt bud. Och vad är mitt bud? Vad är Jesus speciella liksom budord? Jo, det är att vi ska älska varandra. I kapitel 13 och 34 så står det så här. Älska varandra som jag har älskat er. Och i Galaterbrevet 6:2 står det så här. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. I Jakob 2:8 så står det så här. Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder, du ska älska din nästa så som dig själv. Och i första Johannes 3:23 står det så här. Och detta är hans bud, att vi ska tro på Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Så när jag läser den här texten, när Jesus gång efter annan säger så här att mitt bud, håll er till mitt bud. Det som är mitt främsta bud, det betyder inte att de andra 10 budorden är oviktiga på något sätt. Men jag har ett bud som står över alla andra, det är att vi ska älska varandra. Och då förstår jag, vad är frukten av ett kristet liv? Är det verksamhet? Är det aktiviteter? Ja, det är viktigt, det är bra. Speciellt vi brukar tala mycket om evangelisation i vårt tradition. Vi talar om mission, det är mycket vi ska göra och det är mycket som ska bli gjort, eller hur? Inget fel i det, men det finns någonting som Jesus sätter ovanför allting annat som är den viktigaste frukten ifrån hans träd och ifrån oss som grenarna. Det är att vi skulle kunna kanalisera ut någonting av Guds kärlek i våra liv. Och jag längtar så hemskt mycket, och när jag läste det här igen lite extra noggrant för min eget hjärta och för mitt eget liv, så tänker jag, låt det här året, Gud, för mig vara ett år då det skulle kännas att jag sitter ihop med Jesus. Att jag inte bara är en aktivist, att jag inte bara är en som jobbar med det och det, att jag är en aktiv i kyrkan eller församlingen eller i mission eller någonting annat, utan att det skulle få finnas den här värmen, att frukten ifrån Jesus Kristus skulle finnas i mitt liv, att jag skulle få bära frukt för hans rike. Det blir så lätt mekaniskt, det blir så lätt så mycket vi ska göra. Dock det evangelium Jesus predikar är väldigt organiskt, eller hur? Han talar mera liv än han talar organisation. Han talar mera relation än han talar aktivitet, eller hur? Och jag tror att det är så viktigt att vi får balans personligt och i övrigt. Därför att det finns så... Därför att vår tids människor, vi söker ju kärleken. Jag tycker om att läsa könlitteratur ibland. Jag är ledig och man följer med en del av filmer som kommer och litteratur och teater och kultur överhuvudtaget. Och nu är det ju en väldigt stor del av hela den här stora apparaten. Nog är det ju ett uttryck för människans längtan efter kärlek och riktiga relationer, eller hur? Nog är det människans djupaste längtan och behov. Det är bara det att vi så många gånger söker det där det inte finns. Eller hur? Och där är en del av vår tids stora hunger och törst och ångest. Det är där en del av vår tids stora längtan är, att vi inte hittar kärleken. Och därför har vi som Guds folk, därför har vi som kyrka, därför har vi som församling ett sånt fantastiskt uppdrag att peka på honom som har det vi längtar efter. Hela Kristi budskap kan sammanfattas i det här orden: ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Johannes 15 och 12. Ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Jag tror att det är den frukten han vill se ifrån vinstocken. Ifrån oss som är hans grenar. Vi är sammanvuxna med honom. Vi behöver inte så att säga förtjäna vår delaktighet i honom. Vi bara stannar kvar hos honom. Men låt mig få avsluta och säga så här. Det finns också en risk att vi i kyrkorna och jag själv och kanske många andra mina kollegor, vi pratar ibland nästan sönder det här ordet kärlek. Därför att det blir i alla möjliga former. Just därför att det blir så lätt bara liksom någonting som är ord. Och det är någon som har sagt att kärlek är ett verb. Och jag tycker om det. Det betyder att kärlek är någonting man gör, eller hur? Kärlek är inte någonting man bara sjunger om eller talar om och menar väl. Utan kärlek är någonting som blir mycket konkret. Det är ett verb. Det är praktisk handling. Och därför älskar jag varje gång jag liksom får de här nyheterna. När ni i Betania gör matkassar till jul. Då tycker jag det är frukt. Eller hur? Då är kärleken inte bara en predikan. Då är kärleken också ett verb. Eller hur? Vi hade en jättelyckad julkonsert i Fila här i december. Och vi samlade in ganska mycket pengar. Och chefen för Socialverkets avdelning för barnskydd i Helsingfors var med oss i konserten med sin man. Och hon höll ett litet tal och hon talade till oss efteråt. Och säger att hon var väldigt tacksam för pengarna. Men hon var så enormt tacksam för det hon upplevde i den här atmosfären. Och hon sa helt spontant efter konserten: varför har ingen berättat att det finns någonting sånt här? Och det är människor som finns där långt borta, inte alls har relationer till det vi är ganska hemvana med. Jag tror att när kärlek blir ett verb så är det en enorm attraktion och berör på ett helt annat sätt. Jag har kallat er för att ni ska bära frukt. Mitt bud, det är inte 1, 2, 3, 4, 5, 6 och så ska jag hålla mig i kragen och se till att uppföra mig. Det är mer än så. Det är ett hjärta som har berörts av Gud och som har kunnat öppna sitt liv för medmänsklighet och kärlek och tro. Igår såg jag på Facebook från Jakobstad, pingstförsamlingen. De hade hela huset fullt av flyktingar igår kväll. Jag blir så otroligt glad, för jag känner det här är den helige andes närvaro i sin kyrka, eller hur? Det här är liv. Det här är grenar som bär frukt. Det här är kärlek som är ett verb. Det här är konkret handling att låta människor få känna sig välkomnade som kommer ur den stora bedrövelsen. Att låta människor som kommer ur kaos och grymhet få lära känna en Gud som inte bara kräver underkastelse, utan en Gud som skapar frukt till och med i vanliga vardagsmänniskor. Jag tycker att den här flyktingkrisen har aktiverat väldigt mycket av den kristna kyrkans DNA. Jag måste säga att jag vet att här finns problem och jag vet att politiken har mycket beslut att ta och vi måste ha ordning och reda och allt det där. Men jag säger, men vi som kyrka, vi är alltid kallade att vara kanaler för Guds kärlek, eller hur? Vi har liksom vårt jobb att göra. Och när jag ser bilder från England, jag ser bilder från Tyskland, jag har sett bilder nu på Facebook från Sverige och församlingarna och mina vänner där. När jag får jag träffar Fredrik Martin i Ekenäs och de har kyrkan så packad varenda söndag och de har fått döpa många människor som kommer till tro på levande Jesus Kristus. Då tänker jag så här, det här är någonting ganska intressant som händer, eller hur? Och ja, det finns frågor och det är saker vi måste hantera varsamt, men jag tycker det är så stort när kyrkan kan på något sätt öppna sin famn och sina händer och vara ett träd som bär god frukt, som attraherar. För att om kristendomen inte är något mer än moral och regler, så då är vi underlägsna islam, jag lovar det. De är 100 gånger bättre än vi på både underkastelse, ordning och reda och regelbundenhet, eller hur? Men om kristen tro och handlar om barmhärtighet och kärlek, så kommer den att segra i Europa. Och jag tror den kommer att segra i Mellanöstern. Och jag kommer att segra i Afrika. Därför att Jesus representerar den absolut största kraften i universum. Här var min lilla betraktelse nu om Johannes 15. Jag är vinstocken, nio grenarna. Är inte härligt att Jesus inte är en organisation i första hand? Han är någonting som lever, eller hur? Han är någonting som vi får vara kopplade till. Hans liv och hans kraft kommer in i oss. Och han säger, det är inte ni som har valt mig, jag har valt er. Vi är speciella, vi är utvalda av Gud, eller hur? Och vi behöver inte vara rädda för att han kastar ut oss. Jag vet att både du och jag, vi misslyckas i våra liv. Alla våra dagar är inte så bra, eller hur? Men jag är så tacksam för att jag varje dag kan vara trygg i att han har valt mig och jag sitter fast. När jag möter stormar i mitt liv och när jag möter saker som nästan river mig hårt, så sitter jag fast i honom. Och jag kan känna mig trygg. När jag faller ner på marken, när jag tappar greppet, så är han vingårdsmannen som lyfter oss upp igen och sätter oss tillbaks där vi ska finnas. Bruce Wilkinson har berättat om, jag har läst den här boken nyligen, så därför så tycker jag att den är så fin. Han säger, jag går alltid med en hink i handen. Han berättar liksom helt utan att han har någon sån här bibelförankring. Men han sa att jag går med en hink i handen och tittar. När de faller ner på marken, sen när det regnar, så får de så mycket smuts på sig, den här grenen. Så jag tvättar upp dem och så hänger jag upp dem på nytt. För att då får de möjlighet, en chans att bära frukt. Och jag tycker att det är så fint. Varje gång Gud har hängt upp mig på nytt igen. Och tvättat mig och sett till att jag kan få bära frukt. Gud är mycket godare än vad vi tror ibland. Eller hur? Han är enormt god. Och sen det sista jag ville sa. Det var att Gud blir förhärligad när vi bär rik frukt. Budet, kärleken. Eller hur? Det är där frukten föds. Och vem är det som får äran? Jo, det är Gud som blir ärad och respekterad. Därför att grenarna bär en god frukt. Så här blev det idag. Lite bibelförklaring och lite grann av mina egna reflektioner. När jag fick möjlighet att läsa Johannes 15. Ännu en gång.